Och vi älskar honom. Halleluja. Tack Jesus. Kan inte några stycken bara tacka Herren? Gör det högt så vi får glädjas tillsammans med din tacksägelse. Kan inte några stycken bara göra det? Lova Herren för han är god och säg något gott om Jesus. Halleluja. Tack Jesus. För den helige ande som ger liv. Halleluja. Amen. Varsågod och sitt ner. Ja, det gör ni redan. Det finns en skillnad mellan Sinai och Sion. Det här är egentligen inte det jag ska predika om, men jag känner att jag måste dela det utifrån både det som Mats och det som Boris delar. Vi går inte till Hebreerbrevet 12, men det finns en väldigt stark sanning där. I det gamla förbundet, vid den första pingsten, när lagtavlorna gavs till Israels folk, så uppenbarades Herrens härlighet. Och Herrens härlighet var så stark så att människorna fick order om att ni får inte komma nära berget och inte ens boskapen, för då kommer ni att dö på grund av den härligheten som fanns. Och folk, när de hörde liksom larmet och de hörde Herrens härlighet, så bad de till Moses, och Moses säger till Gud och sluta, för vi klarar inte av det här. Den här härligheten är för mycket, det går inte. De fick lagens krav på Sinai. Ingen kunde leva upp till det. Och därför blev Sinai, det blir liksom ropet, vi orkar inte med det, vi klarar inte av det, det går inte, det är borta. Men det finns ett annat berg, och det är Sions berg. För när Jesus sen kommer, halleluja, som Herren och frälsaren, så finns det ett nytt berg som vi inte behöver ens kliva upp på. För det står att den som tror på Jesus är satt med Kristus i det himmelska. Det berget är vi på nu. Genom Jesu blod har vi som var långt borta kommit nära. Är inte den fantastiska sanningen söndag eftermiddag i november? Vi har kommit nära på grund av Jesu blod. Och därför så säger Hebreerbrevet 12 att avvisa inte den som talar. Det är Jesus själv som talar till sin församling. Och han säger kom till berget Sion, till den levande Gudens församling, till himmelen, säger han. Och vi käre Gud, vi kommer tillbaka dit längre fram. Jag tror vi ska gå till Hebreerbrevet 12 om en stund. Det är underbart. Men nu läser vi från Hebreerbrevet 2 till att börja med. Och jag ska tala om Jesus idag. Jag älskar att tala om Jesus. Jag tycker det är ett underbart ämne. Och vi läser från Hebreerbrevet 2 och från den femte versen. Guds son i ringhet, det är inte under änglar han har lagt den kommande världen som vi talar om. På ett ställe har någon vittnat, vad är en människa eftersom du tänker på henne? Eller en människoson eftersom du tar dig an honom? En liten tid gjorde du honom ringare än änglarna, och du krönte honom med härlighet och ära. Allt har du lagt under hans fötter. När han lade allt under honom utlämnades inget. Allt skulle vara lagt under honom. Ännu ser vi inte allt vara lagt under honom. Men Jesus, som för en liten tid gjordes ringare än änglarna, honom ser vi nu krönt med härlighet och ära, därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle han smaka döden i alla ställe. Ty när Gud, för vilken och genom vilken allting är till, skulle föra många söner till härlighet, det är du och jag det, måste han fullkomna honom, alltså Jesus, genom lidanden, han som för dem till frälsning. Jesus som helgar och det som helgas är alla av en och samma släkt. Därför blygs han inte för att kalla dem bröder. Då han säger, jag ska förkunna ditt namn för mina bröder. Mitt i församlingen ska jag lovsjunga dig. Han säger också, jag ska förtrösta på honom. Och vidare, se här är jag och barnen som Gud har gett mig. Bara en sån sak. Se här, tänk vad det står ifrån Gamla testamentet. Det är alltså profetiskt Jesus själv som säger det här. Se, här är jag och barnen som Gud har gett mig. Det är ju vi, är inte det fantastiskt? Gud har gett sonen barn på grund av det Jesus gjorde på korset som vi får vara med. Och så säger han till sin fader, här är barnen som du har gett mig. Vi är ute på en promenad, vi är en vandring i livet. Och till slut så tar han oss i handen ända in i himlen. Det kallas för evangelium. Och det är väldigt härligt. Det är goda nyheter. Och nu står det här, vers 30, vers 14. Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod, fick han på liknande sätt del av kött och blod. Du vet att när Jesus kom in i världen så säger han, en kropp har du danat åt mig, en kropp har du givit mig av kött och blod, för att han i allt skulle vara lik oss, för att kunna dö för oss i våra synder och identifiera oss fullständigt med oss. Och då står det ju här, som vi läste, eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod, fick han på liknande sätt del av kött och blod, för att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen, och befria alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv. Det är ju inte änglar utan Abrahams barn han tar sig an. Därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överste präst inför Gud och sona folkets synder. Eftersom han själv har lidit och blivit frestad kan han hjälpa dem som frestas. Och så står det in i kapitel 3. Därför, heliga bröder, ni som har fått del av en himmelsk kallelse, se på Jesus, den apostel och överste präst som vi bekänner oss till. Amen. Visst var det ett härligt ord? Jag älskar Hebreerbrevet. Hebreerbrevet, det handlar väldigt mycket om bilder ifrån det gamla förbundets tid. Om hur judarnas gudstjänst. Och så visar författaren på Hebreerbrevet att Jesus är mycket större än allt det som fanns i Gamla testamentet. Han är mycket starkare, mycket bättre. Kristus är bättre i allt. I Gamla testamentet fanns det en överste präst som en gång om året gick in i det allra heligaste i templet där ingen annan fick gå in. En plats som var helt avskild med en stor duk som kallades för förlåten. En gång om året fick han gå in dit och aldrig utan blod. Då skulle han försona sina och folkets synder. Och det där var ju en sak som man gjorde som ett tecken på det som skulle komma. För inget blod kan ju göra så att en människa blir frälst. Men han skulle gå in i alla fall och göra detta. Och då såg Gud att prästen gick in, överste prästen. Och när han bringade försoning så tänkte han, ja, det där är en förebild. Men en dag kommer min son som överste präst. Och när han blev överste präst så tog han sitt eget blod och gick upp genom himlarna och kom till fadern och sa, här är blodet för alla de som har syndat i hela världshistorien. För alla de som vill ta emot mig. Och så blev det en frälsning som Gud uppenbarade. Är inte det fantastiskt? Thank you. Och nu står det här att när Jesus dör och när han för oss till frälsningen, så står det om döden i vers 13 att han skulle befria alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri i hela sitt liv. Innan gudstjänsten idag så var jag ute på en promenad. Jag gick upp till Östra kyrkogården och jag såg alla gravarna, jag såg marschallerna, jag såg massor med människor som var sina gravar. Jag tänkte på, och när jag var uppe på kyrkogården och såg, det var ju tända ljus och det var folk som stod, en del såg ledsna ut. Då tänkte jag på det här bibelordet. Och så tänkte jag på alla som sörjer och är förtvivlade över att det inte finns något hopp. Men så tänkte jag på de som är frälsta som har gått före. Där dödens udd är bruten. Där Jesus har vunnit seger över döden. Så att döden inte längre har någon makt över oss. För det som skedde när Jesus stod på korset, det var att han besegrade döden fullständigt i grund och botten. Och den makt som döden hade över människan är nu bruten. Vi går till första Korinthierbrevet 15 för att få en bild av det där. Det är en fantastisk bild. Det är det stora kapitlet där Paulus undervisar om kroppens uppståndelse och om livet i Gud. Och där säger han först och främst att om vårt hopp bara handlar om den här världen, då skulle vi vara de mest ömkansvärda bland människor. Då skulle vi vara totalt att tala om Gud och tala om någon som hjälper oss. Om det inte finns någon uppståndelse, om det inte finns något evigt liv, då är det ju kört. Men sen har han en underbar bevisföring, för han säger, men nu finns det hopp, för Jesus har uppstått ifrån de döda. Så att det finns ett hopp och han har brutit i döden. Och så står det här att, jag ska säga det, för att varje kristen människa som har dött har inte dött förgäves. Vi sörjer inte som den här världen, därför att vi har ett hopp. Men vi sörjer. En del kristna har nästan sagt att det är fult att sörja, därför att vi ska leva i seger och Gud har allt i sin hand och vi ska bara gå i kraft. Dumheter, säger jag. Det är klart vi sörjer våra nära och kära. Paulus säger, vi sörjer men inte på samma sätt som den här världen. För de sörjer i förtvivlan att vi aldrig mer kommer att träffas. Och man får skapa massor med bilder av att ja, men, han lever vidare i min dröm och han lever vidare på. Och det gör han ju också, vi tänker på de nära och kära. Men i det kristna perspektivet så ska vi ses igen, halleluja. Det är ett hopp för dem i den. Och när jag gick där så jag blev så lycklig på kyrkogården idag. När jag gick där för jag tänkte på att döden är bruten och Jesus har vunnit segern. Och nu står det här att jag ska bara först rekapitulera från vers 35. Där kommer frågan, hur uppstår de döda? Och då är det precis som ett vetekornet faller i jorden. Ett vetekorn ser annorlunda ut mot den slutliga veteaxet. Jämför de två ser de helt olika ut. Men det faller i jorden och dör. Och när det dör så blir det en sprängkraft. Och till slut så växer det upp ett ax som ser helt annorlunda ut. Och det ger frukt. Så är det med den kristne som dör. Det är kroppen som inte orkar längre. Den dör. Och i det ögonblicket så går anden ut ifrån det huset som har varit boningen under hela livet. Och den anden går hem till Gud. Halleluja. Den anden kommer inte gå någon annanstans. Han kommer inte gå till djävulen. Han kommer inte utsläckas. Han kommer inte gå in i någon prövningsfas med några skärseldar. Utan den som Jesus har vunnit seger för, den tar han hem till sig på en gång. Halleluja. Och kroppen som är kvar där. Jag har en kompis som är begravningsentreprenör och jag har varit med honom när han har varit och hämtat. Och jag ser det så tydligt. Det är bara ett skal som ligger där. Det är ingenting annat än ett skal. Och det skalet går ner i jorden och begravs. Och blir det där fröet som kommer att ligga där. Och när överängens röst och Guds basun, vill vi läsa det innan till förresten. Vi kan ta det vers 50. Första Korinthierbrevet 15. Men det säger jag er bröder, att kött och blod inte kan ärva Guds rike. Den här kroppen som vi har kan inte ärva Guds rike. Utan det är för Gud är ande. Så därför så blir det på följande sätt. Inte heller ärver det förgängliga, det oförgängliga. Se, jag säger er en hemlighet. Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas. I ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen ska ljuda och det döda ska uppstå odödliga och vi ska förvandlas. Ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet och detta dödliga klätts i odödlighet, då skall det ord fullbordas som står skrivet. Döden är uppslukad och segern vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden och syndens makt kommer av lagen. Men Gud, var det tack som ger oss segern genom Jesus Kristus, vår Herre. Du ser alltså att kroppen som läggs där i graven, den kommer att ligga där. Och den kroppen kommer inte att uppstå igen. Men det fröet som den kroppen har utgjort, det fröet kommer när överängens röst hör, när Jesus kommer tillbaka. För det kan du läsa om i första Thessalonikerbrevets fjärde kapitel. När han kommer tillbaka, då ska de i Kristus döda uppstå. Och då är det en ny kropp, en icke-förgänglig kropp som uppstår fullt i liv. Som blir lik den kroppen som Jesus har när han uppstod ifrån de döda. Är inte det en fantastisk tanke? Det här är den kristnes hopp. Och den hoppets uppståndelse, den ligger väldigt mycket nära tanken om en himmel som han har skapat som vi ska få komma till. Därför är detta talet om uppståndelsen, det är vårt stora hopp i den tiden vi lever i. Är inte det fantastiskt? Så Gud, han har gjort det så att kroppen läggs i graven och uppstår i härlighet. Och då kommer den inte vara skröplig. Om jag läggs i graven och dör nu och sen när jag uppstår i en härlighetskropp, så kommer inte jag vara plattfot. Jag kommer inte vara död på vänster öra. Jag kommer inte vara färgblind. Vad jag kommer vara snygg då när jag uppstår. Jag kommer vara underbart härlig. Och inte bara det. Kristi liv som nu bor i mig genom frälsningen kommer då i fullhet att få komma ut i hela kroppen tillsammans med Jesus. Idag lever vi i anden tillsammans, men då ska vi leva fysiskt med Herren hela vägen igenom. Vet du vad det är för någonting? Det är hoppet som vi är bärare av, som bär oss igenom. Att uppståndelsen från de döda är en verklighet. Och skulle Jesus komma tillbaka nu, ja, det vore väl underbart. Tycker du inte det? Ja, men jag tycker det skulle vara underbart. Då kommer, vad händer med oss då som inte ligger i gravarna? Jo, då förvandlas vi. Och då är det att vi blir övertäckta med den härligheten som var från början. När Gud skapade den första människan innan synden kom in, så hade Adam en härlighet som han var klädd i tillsammans med Eva. Den härligheten som vi har förlorat. Då kommer vi tillbaka till ursprunget igen. Och så får vi möta Herren på skyn. Och då ska jag få träffa mormor. Ja, då ska jag få träffa min mormor när det där sker. Om det blir ett uppryckande nu. För det sägs så här, att först ska de döda uppstå och så ska vi som lever och kvar ryckas upp och möta Herren i rymden. Och då ska min mormor som var 98 år gammal, snart 99 när hon flyttade hem, som jag älskade. Och hon brukar säga bland Fredrik, det är inte så mycket med mig, men jag tror på Jesus, sa hon. Och då sa du och jag, mormor, jag kommer på en sak, säga till mig. Du och jag, vi är med i nådekvoten. Vi har en nådekvot, du och jag. Ja, det har vi, som vi får vara med fast att vi inte är så bra, för vi har Jesus. Är det någon mer som vill vara med i den nådekvoten? Halleluja. Vi som inte är så bra. Halleluja. Vi som inte, men vi som har Jesus. Det räcker med att tro på Jesus och ha sin synd förlåten, så är du med den dagen. Och det där som döden hade med, att döden har gjort oss till slavar, det är borta nu när Jesus har dött. För nu stod det här så underbart i texten, att du död, var är din udd? Udden är borta. Det var den här udden som sa, du har syndat, du har brutit mot lagen, du ska gå evigt förlorad, du ska dö. Och där hade djävulen en makt. Och vi talar nu i församlingen om den andliga kampen. Men den makten är bruten på Golgata kors. Och tror inte du på det, så ska jag ta med dig till Kolosserbrevets andra kapitel. För här ska vi se på grejer. Käre Jesus, det här är fantastiskt. Visst är det ganska bra det här? Jag tycker också det. Det har ju inte med mig att göra, utan det har ju med att det är ordet som är så underbart. Kolosserbrevets andra kapitel. Och där har vi det här verkligen. För djävulen, han håller på att, han tycker om att spänna upp sig själv och komma med lögner och tro att han har mycket större makt än man har. Sanningen är att han inte har någon makt alls. Jesus har all makt. Om Jesus har all makt kan inte någon annan ha någon makt alls. Det är helt kört. Där ungefär slutade mina mattekunskaper. Om en har 100% kan inte någon annan ha 3%. Det är bara i regeringsbildandet som håller på med sådana saker med olika procentsatser. Men nu står det här Kolosserbrevet kapitel 2. Halleluja. Det här står i vers 12. Vi begravdes med honom genom dopet. I dopet har ni också, blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft. Och då vill jag bara säga innan vi läser vidare att det kristna dopet, det är en begravningsakt där vår gamla människa dör och vi uppstår till ett nytt liv. Men det är också en profetisk handling av det som kommer att ske när vi ska uppstå från det döda och få nya uppståndelsekroppar. Så är du döpt till Kristus så har du en plats i himlen tillsammans med Herren. Och du kommer att få vara med när han kommer tillbaka. Och nu står det här, vers 13. Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur. Också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldbrev som med sina krav vittnade mot oss. Det är dödens udd som vi talar om. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Han har klätt av välderna och makterna, de sataniska organisationerna, djävulen, han har klätt av dem fullständigt och förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. Det är evangelium det, min vän. Och vad betyder det? Jo, det betyder att lagens krav som var så tydligt över våra liv. Du ska inte stjäla, du ska inte ha begär, du ska inte se på en annans hustru, du ska inte göra alla de här sakerna. Jag vet inte, det har jag sagt förut någon gång. Det är bara ett bud som jag aldrig har brutit mot. Som jag inte har några större problem med. Och det är att inte heller din nästas åsna ska du ha begärelse till. Där har jag aldrig haft något problem. Amen. Vad andlig jag är. Nej. Men vad gör Jesus? Skuldbrevet som belastade mig med lagens krav. På Golgata kors. Där kronofogden Satan vill göra utmätning så kom frälsaren och sa till fullo betalt. Skulden är betald. Och så river han sönder mitt eget skuldbrev och så kastar han det i glömskans hav. Och så säger han till mig, Fredrik, du är mitt barn. Jag älskar dig. Jag har inte någon synd som jag håller emot dig längre. Men det finns ett villkor. Ett villkor. Bekänn era synder inför honom så att du kan få förlåtelse. Halleluja. Och där har du en andlig princip när vi talar om den andliga kampen. Det som du har bett om förlåtelse för, det ligger i glömskans hav. Jesus tänker inte på det, utan när du kommer för 73:e gången och ber om förlåtelse för samma sak, förstår inte Herren vad du talar om. Men djävulen som är besegrad, han kommer med lögnen. Och därför så är det ett budskap i detta när vi talar om uppståndelsen från de döda och det himmelska hoppet. Att det finns en väg för oss att få leva i den här segern och slippa att ta till oss det djävulen säger. Och vet du vad det är? Det är att Gud har gett oss en himmelskallelse. Att vi får tänka på Jesus istället för min egen syndfullhet. Är inte det bättre? Det är mycket bättre att få tänka på Jesus än att tänka på sina egna brister. Är det någon som har tänkt på sina egna brister idag? Räck upp handen får vi se. Är det någon som har tänkt på dem? Ja, kom fram och berätta. Nej, jag bara skojar. Ni behöver inte komma fram och berätta om det. Därför att församlingen är en hop av syndare som alla har hemligheter som vi inte vill att ska komma fram. när vi går till korset och får försoning och så stöttar vi varandra. Det är församling. Och nu går vi tillbaka till Hebreerbrevet igen. Orkar ni lite till? Hebreerbrevet går vi till andra kapitlet där och vi ska där vi utgick ifrån. Hebreerbrevet kapitel 2. Och där har vi då den här utsagan. Han måste i allt, vers 17, därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överste präst. Jesus blev 100% människa. Han vet vad det är att brottas. Han gick igenom allt som du och jag går igenom, men utan synd. Och då tänker vi, ja, men det här är ju underbart. Är det verkligen? Han har tagit bort det som belastade med lagens krav. Han har gett mig ett hopp att jag ska få uppstå igen. Det här, det är ju för mycket, Gud. Nej, det är inte för mycket. För nu kommer det bästa av alltihop. Eftersom han själv har lidit och blivit frestad kan han hjälpa dem som frestas. Därför, heliga bröder, ni som har fått del av en himmelsk kallelse. Jesus har gett en himmelsk kallelse till dig och mig. Och det betyder två saker. Det ena är att det kommer från Guds tron. Gud själv har kallat på dig vid namn från tronen. En himmelsk kallelse. Ingen budbärare med någon smord predikant som kommer och säger någonting. Utan Gud själv har kallat på dig och sagt att du har en himmelsk kallelse. Det är en kallelse från himlen. Men som också gäller att du ska få komma till himlen. Och det där, det har varit trösten för martyrerna genom århundradena. De här som har fått lida till döden och fått uppleva att de har fått dö för sin tros skull. Då har Gud styrkt dem genom allt. Varför? Jo, för hoppet om en kommande himmel och att jag ska få en ny kropp. Du kan döda min kropp, men du kan inte göra någonting mer. Därför att det finns en ny kropp som väntar när Jesus kommer tillbaka. Och det kan ingen människa i sin egen styrka jobba fram, utan det är Gud som ger den styrkan. Och jag tycker det är så starkt i Daniels bokens 10:e kapitel. När Daniel får se det som jag tror är Jesus uppenbarad i Gamla testamentet. Och han faller ner som död. Han orkar inte med. Han ser liksom härligheten och han klarar inte av det. Men då säger denna väldiga uppenbarelse till honom: Daniel, var stark. Och vet du vad som hände då? Det var ingen uppmaning bara som han fick så där allmänt. Nu ska du vara stark här. Och så Daniel fick tänka, hur gör jag nu för att bli stark? Nu måste jag läsa lite Guds ord. Nej, vet du vad det står? Jag blev styrkt. Jag, Daniel, blev styrkt av de orden. Halleluja. När Gud säger någonting så finns det en kraft bakom det. Så att det blir så som Gud har sagt. Och när Gud nu har lagt ner en himmelsk kallelse i våra liv så är det en verklighet. Han styrker oss och den kallelsen är en verklighet för oss. Och nu säger Kolosserbrevets 3:e kapitel: tänk på det som är där ovan. Det som har med himlen att göra. Och då tänker en del av oss, ja men känn snälla Fredrik nu. Jag har så mycket nu med mitt liv och jag får inte ihop det. Men ska jag nu också börja tänka på himlen mitt i alltihop? Och jag orkar inte med det där. Men det är inte så det är tänkt. Utan det handlar om att när vi älskar Jesus och får kärleksrelationen så vill vi vara med honom och tänka på honom. Han som är i himlen och vi som är här nere. Vi får tänka på honom som vi älskar. Han ska komma tillbaka och under tiden så älskar vi honom. Han som har gett sitt liv för oss. Och det är det som gör att jag mer och mer börjar tänka på det som är där ovan. Herre i himlen, hur är det där hemma? Och då säger en del, ja men Fredrik, det där är ju verklighetsfrykt. Vi lever ju här, du kan ju inte bara sitta och tänka på himlen hela dagarna. När jag var nykär i Rebecka så tänkte jag på henne hela dagarna. Men det gick jätte, jag fick sån energi av det. Så det gick lätt att jobba. Det gick lätt att bara vara igång. Va? Därför att jag kände kärleken till henne. Och jag längtade efter att, jag tänkte inte på det som var där ovan, utan jag tänkte på det som var i Orsa. Därför att det var där hon bodde. Det var kärleken som förändrade. Och det är där som är signum i den himmelska kallelsen. Det är ju att Därför, ni som har fått del av en himmelsk kallelse, se på Jesus, han som har gett den himmelska kallelsen. Och vi väntar. Just det här är intressant, för det står i Filippe, vi går inte dit nu, men i Filippebrevets tredje kapitel, jo vi går dit förresten, för det är så starkt, Filippebrevet 3, vi tar med det också. Filippebrevet 3, och då står det här från vers 1. Nej, Filippe, där har vi det, Filippebrevet 3, då står det här. Vers 20. Men vi har vårt medborgarskap i himlen. Vi väntar där lite. Vi har vårt medborgarskap i himlen. Så när Gud har gett oss en kallelse till himlen som vi tog emot genom att bli frälsta och döpta och uppstod i ett nytt liv med honom, så har han förberett och lagt ner sitt DNA i vårt hjärta, så att när vi dör får vi en uppståndelsekropp när vi uppstår. Och vi får en plats i himlen. Du är medborgare i himlen. Och ibland tänker vi, ja men käre Gud, är jag redo? Får jag komma hem? Och du vet vad allt vad jag har gjort. Sanningen är den att du har ett medborgarskap i himlen. Du tillhör himlen. Du är mer medborgare där än vad du är i Sverige. Och där har vi inga asylregler med permanenta uppehållstillstånd. Du är medborgare där. Du har ett fädernesland i himlen dit du ska få komma en gång. Och det ger kraften att leva här nere på jorden. För jag vet vilket hopp jag har till himlen. Och så står det här att vi väntar från himlen, väntar vi den som ska komma, Jesus Kristus. Vi väntar på honom från himlen. När jag bodde uppe i Särna så skulle de inviga Fulufjällets nationalpark. Och då åkte vi dit, jag jobbade på skolan på fritids, och vi åkte dit med en hel buss med ungar, och vi var massor med folk och vi stod där uppe, och så tittade vi ner mot vägen, för det skulle komma en limousin. Carl Gustav, den 16 Gustav, skulle komma. Och han skulle inviga Fulufjällets nationalpark. Ingen tittade efter hjortron. Ingen tittade efter älgar. Ingen tittade efter björnar. Ingen blev uppäten, vad jag vet. Utan vi hade bara en enda blick. Det var säkert 300-400 personer. Alla tittade efter var kungen skulle komma ifrån. Och så kom han. Skillnaden mellan vår kung, Jesus, det är att han kommer från himlen. Kungen, han kom med bil ifrån den lilla fjällbyn som heter Mörkret. Inget ont i övrigt om vår kung, men bara som en bild. Men vi väntade och vi var upptagna med det, för att kungen skulle komma och klippa ett band. Och han kom och jag hälsade nästan på honom. Han var 20 meter ifrån mig. Vet du vad det är för någonting? Vi väntar på Jesus därför att vi älskar honom. Och ju svårare det kommer bli här nere, ju mer kommer han lägga ner sin kärlek i våra liv. Att församlingen får vara en plats där vi redan nu får uppleva himlen och härligheten som Matt talade om, den himmelska gudstjänsten. Att vi får vara här inne och känna den här atmosfären där vi tillsammans med våra syskon upplever att vi redan är i himlen. Och nu står det i Efesierbrevets andra kapitel att vi sitter med Kristus i det himmelska. Det betyder alltså att i en mening är jag redan där. Jag har en medborgarskap i himlen, och jag tror att det är så barnsligt att jag har en stol i himlen eller en plats där det står Fredrik på. Jag tror faktiskt att det är så. Och den kanske är bredvid dig, Ingrid. Vi kanske har bredvid varann. Eller du och jag. Det blir underbart. Vi får tänka så. Du har en plats i himlen. Och nu är det så starkt att i det fysiska så är jag här nere på jorden. Och då har Gud sänt sin ande in i mitt hjärta. Så här nere på jorden så är Kristus i mig. Samtidigt i himlen så är jag i Kristus där redan. Och ser i anden utifrån himlen. Det är perspektivet. Därför att jag är en medborgare i himlen. Är inte det fantastiskt? Att vi är med Kristus där redan i anden. Och vi har en förberedelse på att det ska komma en dag när Jesus kommer tillbaka. Min vän, det här är hoppet. Och nu måste jag ge en varningens. När vi talar om de här bitarna, så finns det så mycket av villfarelse i den sena tiden. Jag hörde helt nyligen fruktansvärd sak om hur kristna åker till kända pastorers gravar för att lägga sig på gravarna och suga in deras smörjelse för att de ska få leva i det. Vad är det för någonting?
Ja, det är en perversion. För det första har Gud totalt förbjudit. Vi får inte ha någon kontakt med de döda. Men när vi får förhärligade kroppar och lirerar i liv, då ska vi träffa våra vänner. Då blir det underbart. Men här får vi inte ha kontakt med de döda. För det andra, varför ska jag suga ut en ande? Den anden i den graven är redan uppe hos Gud. Han finns inte kvar där inne. Och för det tredje så är det en hädelse mot Gud att göra en sån sak. Därför att han ger sin smörjelse personligt till var och en utefter de gåvor han har. Så därför behöver inte jag ha någon annan smörjelse, utan jag får ha Guds smörjelse över mitt liv. Sen att Frank är väldigt stark i förkunnelsen i lärartjänsten, då kan jag lära mig av Frank och säga tack gode Gud för att jag får ha min broder här och vi kan få stötta varandra. Och döda förkunnare kan jag läsa böcker av och jag kan bli starkt välsignad. Men jag får inte hålla på med dumheter. Utan när vi ser Jesu ögon och är i hans närhet, så kommer vi inte att komma in i det här med att börja tillbe änglar och hålla på med alla möjliga konstigheter. Utan det räcker att tillbe Jesus. Han är större än änglarna. Och de avlidna ska vi tacka Gud för. Och vi prisar Gud för att han har tagit hem dem. Men du ska inte få del av deras smörjelse. Det är bättre att du får Guds smörjelse. Halleluja. Vet du, i den här tiden vi lever i, så tror jag att vi ska få se Guds himmel uppenbarad i församlingen. Men inte i världen fullt ut. Låt mig förklara. Vi lever vårt liv i Kristus. Och det livet är enligt Kolosserbrevets andra kapitel fördolt med Gud. Men när han uppenbaras, då ska vi träda fram. Då blir det fullt synligt vilka vi är. Då bryter Guds riket fullt in med kraft in i den här världen. Och då kommer det att bli härlighet. Då ska vi ha en regering med Kristus. Och det blir ett tusenårsrike som blir underbart. Fram till den punkten så består Guds rike i glädje, frid och rättfärdighet i den heliga ande. Men det invärtes. Och det blir frukt av liv som har med Gud att göra. Det får, Guds rike växer alltså genom frukt som går ut i världen. Så därför är vår uppgift är inte i första hand att förändra den här världen. För den här världen står under en dom. Men en församling som älskar Jesus påverkar världen. Ser du skillnaden? Den här världen, den håller på att gå under, och det har jag sagt förut. Att gå in i den här världen och försöka att den ska få bli ett paradis nu, det är som att renovera i ett brinnande hus. Den här världen kommer att gå under. Men när vi lever med Gud så blir det en frukt. Väckelsen i Wales, Azusa Street, fantastiska saker när människor har mött Gud, så orkar de inte med pubben längre eller disco eller fotboll eller någonting annat, då är det bara Jesus som gäller och då blir det förändrat samhälle. Ta Daniel, jag ska sluta med det. Daniel, den här stora gudsmannen som fick vara med och förändra samhällen. Han hade ingen agenda att han skulle förändra samhällen. Hans agenda var att han ville inte orena sig med kungens mat. Hans agenda var att han ville leva till Guds behag. Hans agenda var att han ville be 3 gånger om dagen, även om det innebar att han skulle bli kastad i lejongropen. För församlingen som har en himmelsk kallelse, som har hoppet om uppståndelsen från de döda, som har Jesus boende i oss, så finns det en väg framöver som kommer innebära förföljelse och svårigheter. Men då står vi tillsammans. Och då avslutar vi med Hebreerbrevet 12, som jag lovade att vi skulle gå dit. Är det okej, Boris, att jag avslutar där? Hebreerbrevet 12. Vi nämnde precis i början om Sion och Sinai, det nya och det gamla förbundet, och jämförde dem med varann. Och då avslutar vi här nu i Hebreerbrevet 12. Vers 23. Nej, då har det handlat om Sinai där först och hur hemskt det var. Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental. Församlingen som lever i anden, vi är i himlen i en mening redan nu. I anden så skådar vi Jerusalem och vi stöttar varandra i den här världen för att vi vet att vi ska hem till himlen. Och så står det, vi har kommit till en högtidsskara. Det är du och jag det.
Mina vänner, vi är högtidsskaran. Kan du säga amen till det? Vi är högtidsskaran. Och så står det. Halleluja. En församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen. Till en domare som är allas Gud. Och till andarna hos det rättfärdiga som nått fullkomningen. Där har vi en sund syn på dem som har gått före oss. Vi är ett med dem i anden. Vi får inte träffa dem nu. Men vi ska få träffa dem längre fram. Och det blir underbart. Och då kommer slutklämmen, vers 24. Ni har kommit till det nya förbundets medlare Jesus och till det renande blodet som talar starkare än Abels blod. Det finns en gammal sång och nu går vi in i avslutningen. Den som är i anden har sett Jerusalem kan aldrig någonsin förstå en pilgrims längtan hem. Jag har valt att göra sällskap med Guds enkla vandringsmän. Det får kosta vad det vill, men jag vill hem till himmelen. Det är längtan hem som driver mig. Jag vill ej stanna här, till en främling här på jorden jag nu är. Och den här förkunnelsen ska ni inte dra slutsatsen nu. Att ni ska sluta bry er om era hem, inte köpa nya kläder, strunta i allt det här jordiska. Bibeln säger bara, ha inte så mycket omsorg om det jordiska så att begären väcks. Men min uppmaning till oss alla, det är att Herre, ge en sån längtan efter himlen, efter livet i dig så att allting annat bleknar. Att vi får gå på en vandring. En gammal man som jag har stort förtroende för och som jag älskar högt, han sa vid ett tillfälle, så här, Fredrik, ibland känner jag att Guds folk har stannat vid rastplatsen och byggt hus där. Men vi ska vara en församling som inte stannar vid rastplatserna utan vi går hela vägen hem. Och därför är det så allvarligt med synden som bedrar oss. Lögnerna som djävulen kommer med. I den andliga kampen så ska sanningen få råda i vår församling. Så att vi kan få stötta varandra och gå ett steg till. Och påminna varandra om att vi ska hem. Och samtidigt får vi leva här och vara glada. Är det någon som älskar livet? Fortsätt älska livet. För när vi pratar om det här så handlar det inte om dödslängtan. Utan det handlar om att jag dras åt två håll. Jag älskar livet. Men jag älskar också det reviga livet som kommer när Jesus kommer. I Jesu namn. Amen. Tack Fader för din underbara omsorg. Tack för den underbara sanningen som vi får fira idag på Alla helgons dag. Att det slutar inte vid graven utan det finns ett uppståndelseliv med dig Jesus när du kommer. Och redan nu så är vi med en högtidsskara med förstfödda tillsammans i församlingen. Och jag ber Gud Herre, trots att Guds folk i Sverige i så många år har försökt bli lika den här världen för att försöka vinna människor och ta bort trösklar, så ber jag om att vår församling ska få vara en helig församling som älskar dig Jesus och börja med mig. Herre, jag ber Gud om det. Jag kommer med en helighetslängtan i vår församling. Herre, jag tackar dig för det, att det som är av synd och värld, att det ska få ge vika så att vi får känna längtan efter dig. Och Herre, jag ber för den som har upplevt det här med dödsfruktan. Herre, jag tackar dig för att du just nu vill lyfta bort det och visa på att du har vunnit seger i Herren Jesu Kristi namn. Tack för din omsorg den här stunden. Och så ber jag för den som sörjer, för den som upplever smärtan av någon kär som har gått före. Den som kanske upplever att jag inte vet riktigt om min nära, min kära verkligen var frälst. Herre, jag ber Gud om din vila och din frid. Herre, du är barmhärtighetens fader. Och jag lägger det i dina händer att var och en här ska få vila i detta att du bär. I Herren Jesu Kristi namn. Och så ber jag om att ingen här ska känna en tung börda efter den här förkunnelsen. Utan att det får vara en vila i anden i Jesu namn. Amen. Halleluja. Halleluja. Amen. Tack Jesus. Mats, kan ni, tar vi någonting i lovsång här? Vi tar en liten stund inför Herren här. Halleluja. Och vi låter ordet verka här nu. Vi har inte bråttom på det sättet och vi behöver inte hålla på och bjuda fram just nu och hålla på. Det där har sitt värde, men bara vara inför Herren en stund. Tacka Herren för det himmelska hoppet och att du är kallad till himlen. Halleluja. Och så leder Mats och så teamet här vidare in i tillbedjan. Halleluja. Tack Jesus.